P1 Dokumentär.
Ska man gå från att driva opinionsbildning för att få igenom sin politik, då är det naturligtvis jätteviktigt att kunna påverka regeringen.
Det har snart gått en månad sedan den nya regeringen tog plats i regeringskansliet. Ministrarna och deras entourage av politiska tjänstemän börjar hitta till sina rum. Men det är inte bara regeringens partier, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som är där. För första gången har Sverigedemokraterna tjänstemän inne i regeringskansliet.
Jag var tvungen att komma på plats först innan de andra kunde rekryteras. De börjar på måndag.
Sverigedemokraten Gustav Gellerbrandt. Han blir chef över partiets tjänstemän i regeringskansliet.
Så att då ska vi tilldela dem tjänsterum och sen så ska vi komma igång med att jobba helt enkelt.
För inte länge sedan väckte den här frågan debatt i Liberalerna.
Nej, men det innebär ju mycket makt och inflytande som jag inte vill se att Sverigedemokraterna har.
Då så. Ska vi bara hitta in också.
Sverige, vänner! Är vi redo för maktskifte?
Det gick bra för Sverigedemokraterna i valet. Partiet gick om Moderaterna och är nu Sveriges andra största parti. Tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vinner de med mycket liten marginal.
Vi kom igen! Vi var nere för räkning. Vi har haft en tuff mandatperiod, men vi kom igen.
I spänningsfältet mellan koalitionens minsta parti, Liberalerna, och det största, Sverigedemokraterna, börjar nu arbetet att bilda regering. En central fråga är vilka partier som ska ingå i den. Hur ska det gå? Går det att enas i sakfrågor utan att tappa sin ideologiska kompass?
Jag tycker det är fantastiskt att vi har lyft från 2-4%. Men ska jag vara riktigt ärlig så hoppas jag på opposition.
Sverigedemokraterna och Liberalerna, de har en komplicerad relation.
Vi hade inställningen på hösten för ett år sedan.
Linus Bylund, Sverigedemokraternas stabschef.
Att det är lika bra att låta dem själv dö.
Maktskiftet. En berättelse om när Sverigedemokraterna släppte in Liberalerna i regeringen och om två riksdagsledamöter under några avgörande veckor. Av Katarina Helmersson.
Ja, ska vi bara köra
igång? Ja, var är vi någonstans?
Nu är vi i kollektivhuset där jag bor.
Vi är hemma hos liberalen Anna Starbrink.
Jag bor i en helt vanlig bostadsrätt, men vi har också en kollektivhusförening där man kan umgås, använda våra gemensamma lokaler. Och sen är det rätt många som är med och äter middag ihop och lagar mat ihop 4 dagar i veckan.
Anna Starbrink, hon har ju tidigare gjort sig känd för att vara kritisk mot det vägval partiet gjorde om att öppna för samarbete med Sverigedemokraterna. Nu ska hon bli riksdagsledamot.
Och jag var inte nöjd med landsmötets beslut i november förra året att vi skulle gå den här vägen och försöka få till en liberal borgerlig regering även om det kräver stöd av Sverigedemokraterna. Men jag accepterade det beslutet men bestämde mig då också för att fullfölja min kandidatur till riksdagen just för att driva liberala frågor och vara med och påverka politiken framåt. Sen vill ju jag driva frågor om att stärka friheten för människor, framförallt för de som har för lite frihet idag. Jag tänker på HBT-personer till exempel. Jag tänker att kulturens frihet måste vi slåss för att den ska finnas kvar. Och under mandatperioden ska ju också public service uppdrag förnyas. Och det är ju också en otroligt viktig fråga att säkerställa att vi har fria och starka medier.
Men vad betyder kulturens frihet? På vilket sätt måste den stärkas?
Ja, men den ifrågasätts och naggas i kanten. Och det är ju en stor konflikt ideologiskt mellan oss och Sverigedemokraterna framför allt. Och där har jag sett på nära håll i Region Stockholm där de har föreslagit att man politiskt ska bestämma vilken konst som ska finnas i offentliga miljön. Medan jag och de flesta andra partierna står ju för en helt annan, mer liberal syn på det där. Och det vi brukar kalla för en armlängds avstånd mellan politiken och kulturen.
Ja, men här har du stått och jobbat i det här köket.
Här har jag lagat hur mycket mat som helst. Och när jag var matlagsansvarig här, vi dratt upp oss i olika matlag, då lagar vi 90 portioner mat 4 kvällar i veckan.
Oj, det var jättefint.
Tack så mycket.
Men har du hittat på det där själv, eller?
Det improviserar jag nu.
Leonid Jurkowski, han ska bli riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och han kommer bli bland de yngsta i riksdagen, 26 år gammal. Men nu är vi hemma hos honom i hans lägenhet i Orminge i Nacka.
När jag började spela för några år sedan, då spelade jag varje dag. Det blev väldigt bra, men nu när det har varit valrörelse och så, då har det inte blivit fullt lika ofta. Så jag är nöjd om jag kan få in några timmar i veckan i alla fall.
Men så det var inte kommunala musikskolan när du var liten då? Eller någon pianolärare?
Nej, det är mer disciplin och internet, information på internet den här gången.
Bredvid pianot på bordet står ett stort och blänkande schackbräde. Det hittade han i grovsoprummet. Lägenheten han bor i ligger i ett nybyggt område. Huset smälter bra in med Nackas klassiska arkitektur, tycker Leonid Jurkowski. Men han beskriver också Orminge som ett av de välmående Nackas problemområden. Här utanför blev en person knivrånad, berättar han.
Jag var uppvuxen på Lidingö, jag vet inte om jag nämnde det tidigare. Det var intressant också med Lidingö och Nacka och sådär. Min mormor bodde i Jordbro när jag var liten. Då fick man se lite kontraster på hur kulturen var, det som man kallar socioekonomiska skillnader och sådär. Så att det där kan nog vara någonting som man har burit med sig sen.
Hur menar du burit med dig?
Nej, men jag menar att Jordbro är det man kan kalla ett mångkulturellt område med många människor med invandrarbakgrund, och det är ett område som är väldigt stökigt. Och när jag var ung där, det var ju någonting som jag märkte, att det fanns personer i min ålder som det var svårt att kommunicera med, bara gick ju och leka och sådär ändå. Men man märkte att det var så, men det var mycket mer bråk, liksom en lite så här otrygg stämning. Och det är någonting som man börjar fundera på också sen, hur det kommer sig.
Du har någon dokumentärt foto härifrån,
ja.
Sergels torg. Det verkar vara någon demonstration eller något. Vad är det för något?
Och jag är inte helt säker på vad det här är för demonstration. För förmodligen någon tidig sverigedemokratisk demonstration.
Vad är det du gillar med den då?
I min värld så är det här ju något tidigt SD-möte, så förutsatt att det är fallet då, så är det är en härlig påminnelse om att, ja, alltså var vi kommer ifrån och hur många människor som har lagt ner tid ideellt på att bygga upp det och för att vi skulle hamna där vi är idag. Hur många som har förlorat sina jobb, sina partners, sina vänner för att de har stått upp för något som de tycker är rätt. Och här hemma tycker jag att den ser riktigt snygg ut bara också. Den ser väldigt stil ut.
Just var partiet kommer ifrån har ju varit en väldig diskussion här på senare år. Hur förhåller du dig själv till Sverigedemokraternas upprinnelse?
Nej, men man måste respektera historien. Man måste respektera det som var bra. Man måste respektera det som var dåligt. Det är något att acceptera att så är fallet och bära med sig. Men samtidigt så måste man inse att det är ju inte samma parti som det var i början. Det är nästan ingen av de människorna är ju kvar. De som man skulle då kunna säga att, ja, men hur rimmar det här med sverigedemokratisk politik idag?
Det är dagen efter valet, måndag. Det är lite kallt i skuggan. En patrull ur högvakten marscherar förbi precis utanför porten till Mynttorget 2. Det där blir en symbolisk bild, säger fotografen Roger Turesson. Det är här Moderaterna har sitt riksdagskansli. Där innanför sitter moderatledaren Ulf Kristersson på sitt kontor. Och vi har förstått att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson också är där. Det är därför vi står här, ett gäng reportrar och fotografer. För det är nu det börjar, vi häckar. Vi står utanför olika dörrar.
Jag tänker att det kan vara bra att kolla om man kommer ut den där vägen också. Men därför står det.
Vi står här för att inte missa om någon av huvudrollsinnehavarna i det här dramat om den kommande regeringen går förbi, om de säger något.
Okej, förlåt. Kan du säga någonting om de kommer säga någonting efter?
Ska de komma överens? Kommer Liberalerna att få sitta i regering? Och vad blir i så fall Sverigedemokraternas pris för att låta dem göra det? Det som fram tills för några år sedan var otänkbart, det sker nu. Att Sverigedemokraterna sitter som en självklar part vid förhandlingsbordet om en ny regering.
Här är nyheter från Ekot.
Två dagar senare, onsdag den 14 september, det börjar bli kväll. Det slutgiltiga valresultatet kommer.
Med bara några få distrikt kvar att räkna står det klart att högerblocket har vunnit. De får 176 mandat mot vänstersidans 173 mandat. Och för en stund sen erkände sig Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson besegrad och meddelade att hon avgår som statsminister.
Det har blivit mörkt ute. Vi går till Mynttorget precis bredvid riksdagshuset där vi väntar på att Moderaterna ska kommentera valresultatet. Inte bara media utan även andra nyfikna har samlats där. En av dem som står här förklarar på engelska för en fransman vad det är som händer.
So now the transition period begins.
Nu börjar övergången till en ny regering, säger han. Efter en stund kommer Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer ut. Det blir trångt runt honom. Han får frågan om Liberalerna kommer sitta med i regeringen.
Som sagt var, beskedet från valrörelsen gäller. Vi ska bilda regering med borgerliga partier och sen samarbeta med Sverigedemokraterna i riksdagen. Hur det här kommer att landa, det kommer de kommande veckorna att visa.
Anar vi i hans icke-svar att det har blivit mer sannolikt att de faktiskt kommer göra det?
Can I ask you? I'm sorry. I'm from the Swedish radio.
Fransmannen som har stått här en stund, han heter Erik Trottman. Hur ser han på det som händer i den svenska politiken ur ett franskt perspektiv?
Wow, I think it will be very complicated. Very complicated because Sweden will have the chair of the European institutions at the first semester of 23.
Det kommer bli väldigt komplicerat med en ny regering, tror han. Han pratar om det kommande svenska ordförandeskapet i EU.
I think this is something new in the landscape of Europe, especially for a country as Sweden, which is an old democracy, an old social democrat country.
Ha det gott. Hej då.
Får jag fråga dig, vad heter du?
Kristoffer Karlberg. Jag är ju socialdemokrat själv, så jag hade ju önskat att Magdalena Andersson fått fortsätta. Men sen samtidigt med det valresultatet som var nu så är jag nästan glad över att inte hon bildar regeringen. För jag tror att det hade blivit kaotiskt. Lite vemodigt så tycker jag kanske att det här är väl det som får bli nu. Lite tråkigt så, jag vet inte. Vi får se vad som händer. Jag vet inte, jag tycker det här är konstigt. Ja.
Vi som stått där på Mynttorget går var och en till sig, men lamporna uppe i Moderaternas kontor fortsätter lysa till sent. Det har ju faktiskt bara gått några dagar sedan det var full valrörelse. Alla dessa ansikten på valaffischerna som pockade på vår uppmärksamhet. Några av dem hänger kvar. För Liberalerna började det redan tidigt i våras. För partiet handlar det om att vinna eller försvinna, det vill säga åka ur riksdagen. Den nya partiledaren Johan Persson, han syntes plötsligt överallt. Fotograferad med gammal slips eller i näbbstövlar. Alltid skämtsamt. Men vad var tanken? Mats Persson, han var fram till valet Liberalernas gruppledare och ekonomisk-politisk talesperson. Och han är en del av partiets innersta kärna.
Vi har en ny partiledare. Johan Persson behöver bli mer känd och svenska folket behöver förstå hur rolig och härlig han är.
Och hur, berätta, hur gick det till när ni arbetade fram någon slags strategi för hur det här skulle gå till?
Ja, men det ena är ju att man alltid när man får en ny partiledare försöker man ju utgå från vad är den personens styrka. Och i Johan Perssons fall är det ju att han är medelklasskille från Örebro, mitt i Sverige på något sätt, och har ett tilltal som är väldigt folkligt, som är väldigt glatt nytt och som många människor gillar. Johan Persson är inte en typisk politiker utan någonting annat. Och det är klart att det viktigaste här läget är att Johan får vara sig själv. Och det har han också fått vara.
Just ordet medelklass var ju någonting som återkom oavbrutet under er valrörelse. Det måste ni ha verkligen bestämt att vad det ni skulle köra på.
Ja.
Men varför då?
Nej, men dels därför att vi ju vet att vi har en politik som, om man tar till exempel skolområdet, som är väldigt populär, som stora delar av svenska folket, allmänborgerliga väljare gillar.
Men är det inte alltid så att egentligen medelklassen står i centrum i valrörelser? Eller var det så att ni uttalade det mer?
Både och, tror jag. Dels att vi uttalade det mer, men sen tror jag att vi sa till exempel tidigt i valrörelsen att vi la om våra prioriteringar för den kommande budgeten nu i höst. Vi sa att vi inte vill prioritera sänkta marginalskatter för de som har lite högre inkomster, utan fokusera på de med lite lägre inkomster. Och så att vi la också om vår politik samtidigt som vi hade en tydlig kommunikation.
Men vad var det då som fick Liberalerna över spärren? Var det stödröstarna som räddade partiet?
Det är inte så att man kan be en väljare, snälla stödrösta på oss. Så går det inte riktigt till. Men däremot så tror jag att om man som vi då var väldigt tydlig i den här valrörelsen med att vi går till val på en borgerlig regering, vi kommer aldrig rösta fram en socialdemokratisk regering, då har man en väldigt tydlighet i synen på vilket block man tillhör. Det gäller att hyvla ner trösklarna och hyvla ner kanterna så att du liksom blir så valbar som bara möjligt. Och ett tydligt besked i regeringsfrågan är ju ett sånt sätt.
Men den här spänningen mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna, vad är strategi för att hantera den då i valrörelsen? För att både visa att ni ville samarbeta och samtidigt, antar jag, behålla någon slags integritet?
Nej, men det är ingen strategi egentligen, utan det är så vi ser på saken, att vi har en parlamentarisk verklighet som är att för att det ska kunna bli en ny regering, en borgerlig regering, så behöver man samarbeta i vissa frågor med Sverigedemokraterna. Men det betyder inte att vi tycker likadant som Sverigedemokraterna. Det betyder inte att vi drar oss för att kritisera dem när de tycker konstiga saker eller när de har företrädare som säger obegripliga saker. Och jag gissar att de tänker likadant om oss, så att det är ett ömsesidigt förhållningssätt.
Ja, vi får sitta i soffan. Någon har stulit min stol. Jag vet inte om jag ska ha en eller två stolar, men någon har stulit den som fanns, för det fanns ju minst en.
Linus Bylund, han som är stabschef hos Sverigedemokraterna. Hur hanterade de relationen till Liberalerna i valrörelsen?
Så en utomstående betraktare kanske skulle säga att det var smart att vi gav oss på Liberalerna ganska hårt och även vice versa några gånger. För att det är såklart att intresset för de båda partierna blir ju ganska lamt om man inte har någon konflikt alls. Men vi gjorde inte de utspel vi gjorde mot Liberalerna av den anledningen. Vi hade inställningen på hösten för ett år sedan att det är lika bra att låta dem själv dö. Det kan man ju orda om nu, huruvida det hade varit bra eller inte. Vi betraktade Liberalerna som ett väldigt opolitligt parti. Efter bytet av partiledare till Johan Persson, inte ett ont om Sabuni, men hon hade det svårt att få stöd för sin linje internt. Att Johan Persson skulle få det så mycket lättare trodde vi kanske inte, men det verkar ju som det. Jag tycker att Jimmy uttryckte sig ganska bra när han sa att problemet med Johan Persson är att han har partikamrater. Och någonstans är det ju så, vi har inte särskilt gott öga till Liberalerna som grupp. Och det är en inte helt homogen grupp, om man får uttrycka sig så. Framförallt inte när det gäller synen på oss.
Det gick inte så bra i opinionen för Sverigedemokraterna under våren. Kriget i Ukraina dominerade. Men ju närmare valet vi kommer, desto mer hamnar fokus på inrikespolitiken. Linus Bylund minns ett möte på partiets riksdagskansli i juli.
Och då var det jag, pressekreteraren, policychefen och gruppledaren. Och även kommunikationsavdelningens chef. Där vi egentligen beslutade att en utspelsbank skulle man kunna säga, med ganska många reformer och utspel som vi vill göra.
Då säger jag god förmiddag och välkomna till den här pressträffen om invandringen och de offentliga finanserna med underrubriken 15 år senare. Och den där underrubriken, den kommer Oscar att förklara lite närmare senare.
Jimmy Åkesson och den ekonomisk-politiske talespersonen Oscar Sjöstedt på en pressträff den 18 augusti. De presenterar en rapport om invandringens kostnader. De säger att det kostar 130 miljarder kronor per år.
Det är tekniska skäl att faktiskt i den allra första statsbudgeten med en ny regering börja begränsa tillgången till bosättningsbaserade bidrag och förmåner för den som inte är EES-medborgare. Det gäller barnbidrag, bostadsbidrag, efterlevande stöd, föräldrapenning och en del annat. Och det är själva grunden, och det är som sagt det, är det vi tänker ta med oss in i de förhandlingar som väntar efter den 11 september om valet och väljarna vill.
Vissa av de här utspelen tycker jag blev väldigt bra. Då tänker jag delvis då på tandvårdsreformen, men också på den här diskussionen om invandringskostnader. För det blev en spin-off som var till vår fördel, är jag helt övertygad om.
Tillbaka till dagarna efter valet. Det pågår möten. Till exempel har Moderaterna partistyrelsemöte i sitt hus på Blasieholmen bakom Grand Hotel i Stockholm. Kan de säga något om vad som händer i förhandlingarna om regeringsbildningen?
Hur ser du nu framåt? Tror du att ni kommer att kunna hitta ganska snabbt ett avtal med de andra partierna?
Jag väljer att inte kommentera överhuvudtaget.
Men vad tror du själv?
Nej, men jag väljer att inte kommentera.
Nej. Mycket lite, eller kanske inget, verkar sippra ut från den lilla förhandlingsgrupp som består av representanter från de partier som ska bilda regering eller ingå i dess underlag.
Jag har gett Moderaternas partiledare Ulf Kristersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
Det är den 19 september, 8 dagar sedan valet, och talman Andreas Norlén, han ger Ulf Kristersson uppdraget att sondera möjligheten att bilda regering. Helt väntat, men ändå fullt fokus. Livesändningar och smockfullt presscenter i riksdagen.
Mitt budskap till talmannen var också att de här förhandlingarna går bra. Att de är omfattande. Att de, som ni vet eller förstår, naturligtvis täcker allt ifrån det rent politiska innehållet för en ny regering. Att det täcker alla de parlamentariska samarbetsformerna.
En vecka senare.
Hej, hej.
Leonid Jurkowski kommer gående på Riksgatan på väg in till riksdagen.
Okej, nu ska du in hit.
Ska in hit, precis.
Idag, dagen före riksdagens öppnande, ska han rösta i kammaren för första gången.
Nu har vi en viktig dag framför oss här där vi ska välja talman. Det ska bli jättespännande.
Ytterligare en formalitet som i det läge som är nu får symbolisk sprängkraft.
Ja, ska du gå in?
Det kan vi göra.
Sverigedemokraterna som största parti i den koalition som ska bilda regering skulle kunna hävda sin rätt att få talmansposten. Men bara tanken på det har väckt kritik.
Men en rad ledande liberaler som Ekot varit i kontakt med vill inte ha en sverigedemokratisk talman. Det är otänkbart enligt en person. Absolut inte, säger en annan.
Ekots Karin Runblom och Lova Olsson har pratat med liberaler som inte vill ha en sverigedemokrat som talman. Men så blir det inte heller. Inför den här omröstningen så har partierna på Ulf Kristerssons sida enats om att föreslå att moderaten Andreas Norlén blir omvald. Och sverigedemokraten Julia Kronlid, hon blir till slut vald till andre vice talman.
Vi åker upp här.
Ja, som sagt, du får visa vägen. I alla fall här i huset. Från den där ingången vet jag hur man hittar. Men...
Tillbaka till Leonid Jurkowski.
Det låter ju som med ditt namn att du har någon slags migrationsbakgrund på något vis.
Ja, bra deduktion. Det stämmer mycket bra. Jag är faktiskt född i Moskva. Flyttade hit när jag var 3 år gammal ungefär. Så att man har ändå med sig lite av det perspektivet. Både med familj som är från Ukraina, som är från Ryssland och sådär. Överlag så har vi ju den här trenden att vi är så populära bland invandrargrupper. Och jag tror att det gäller min familj också, att man har det här utanför perspektivet. Man ser vilket unikt land Sverige är och man vågar även vara någonstans politiskt inkorrekt, för att det är svårare att anklaga invandrare för att vara invandringsfientliga när man bara kommer med sund politik.
Och när blev du politiskt aktiv?
Det blev politiskt aktiv precis när jag fyllde 18, kan man säga. Men intresset kom långt innan egentligen. Mycket diskussioner i skolan om inte minst migration och sådär. Sen var min mor aktiv i Sverigedemokraterna också ett tag. Men det politiska intresset växte fram tidigt där. Det var nog mer när vi började diskutera politik i skolan just. Och de här frågorna om migration, bistånd kom upp. Och jag ställde väl frågor i stil med att ja, men hur kommer det sig att vi skickar så stora summor utomlands när vi är hemlösa på våra gator? Och det väckte följdfrågor som i sin tur landade i att okej, här finns det något som någon märklig konsensus som inte riktigt stämmer överens med den logiken jag hade då.
Vad är det framförallt för frågor som du vill driva?
Men mitt ingångsvärde har ju varit att kanske komma in och våga se saker ur nya perspektiv. För att ta ett konkret exempel, om vi blickar tillbaka en mandatperiod och jag har jobbat här i Region Stockholm, framförallt kulturpolitiken, då har den präglats väldigt mycket av den här frågeställningen om konstens frihet. Och där var jag tidig med att ifrågasätta den här principen om en armlängds avstånd, det vill säga att politiken inte ska in och styra kultur- och konstinnehållet, och det är en i grunden väldigt sympatisk princip, men jag såg ju direkt att den var väldigt opraktisk, exempelvis när det gällde den offentliga konsten, då jag snarare skulle se det som ett beställningsuppdrag än ett bidrag till konstnärerna, det vill säga att om man arbetar med allmänhetens resurser och allmänhetens ytor så måste man se till att det är de som är nöjda och inte konstnärerna främst, och det var ju extremt kontroversiellt.
Ja, vi kan gå en liten bit bort ifrån den där julen.
Anna Starbrink, som ju är ny riksdagsledamot för Liberalerna, hon har också röstat i kammaren idag.
Vad vill du göra med din tid här i riksdagen?
Ja, men jag vill ju driva liberal politik såklart. Det finns ju jättestora samhällsutmaningar. Och jag har ju hållit på jättemycket med sjukvård tidigare på regional nivå. Det tar jag med mig hit till riksdagen också. Det finns mycket att göra där.
Men hur kändes det på något speciellt sätt idag då när Sverigedemokraten Julia Kronlid skulle välja som talman?
Nej, jag tycker inte att den här frågan om vice talmanskapet, andre vice talman, är så himla het. Utan det är ju mer en formfråga som jag ser. Det är ju inte talmännen som kommer att driva politiken i riksdagen. De kommer ju arbeta med att fördela ordet i kammaren. Det är ju i utskotten politiken händer, och där har ju Liberalerna på det här viset kunnat få fler platser i presidier än vad vi annars skulle ha fått.
Om vi bara backar bandet lite, när blev du först politiskt aktiv?
Alltså jag var väldigt liten och brådmogen när jag blev politiskt intresserad. Jag gick på högstadiet och hittade någon knölig lapp från Folkpartiets ungdomsförbund där det stod om internationell solidaritet, om bistånd, flyktingmottagande och sådär. Jag tyckte det var jättespännande. Alltså jag gick på något möte och så blev jag lite fast i det här.
Kommer du från ett liberalt hem?
Nej, jag kommer inte från något politiskt engagerat hem överhuvudtaget. Min mamma röstade, vet jag, på Socialdemokraterna när jag var liten. Men jag värvade faktiskt henne till Folkpartiet. Så att hon kandiderade till slut till kommunfullmäktige i Orsa. Men hon gick bort strax efter valet, så att det blev aldrig någon politisk karriär för henne.
Det hörs vacker musik på andra sidan dörren där inne i riksdagens kammare. Det är övning inför morgondagens öppnande.
Jag önskar er, valda ombud för Sveriges folk, kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete.
Så har dagen kommit. Alla är på plats och kungen öppnar riksmötet.
Härmed förklarar jag 2022-2023 års riksmöte öppnat.
Ditt första öppnande då, vad tyckte du?
Ja, det är enormt stort.
jättestor känsla. Just när jag trodde att jag funnit mig i det nya riksdagsuppdraget, då kommer den här stora ceremonin och påminner en igen om var man har hamnat. Så att då får man smälta allting igen.
Men var det något du tänkte på av det kungen sa?
Ja, det var väldigt fina ord som påminner om vikten av riksdagsuppdraget. Jag hoppas att det är ord som kommer på något sätt ena oss alla riksdagsledamöter under de här 4 åren, så att man kan lägga vissa småaktigheter åt sidan och fokusera på det som är viktigt, precis som kungen påpekade, att vi alla är där av en och samma anledning.
I riksdagen dukas snittarna bort. Stimmet lägger sig. Arbetet börjar lunka på. Inne i kammaren ser tjänstemännen utbilda Julia Kronlid i hur uppdraget som talman går till. Och andra flyttar kartonger. Fram och tillbaka genom riksdagens olika hus och korridorer.
Var ska de där någonstans? Alltså kartongerna?
Sverigedemokraterna, plan 5, södra flygen.
Partier byter korridorer mellan varandra. De som ökat i valet får mer utrymme och de som krympt får mindre. I det närmaste ingenting läcker ut från förhandlingarna om regeringsbildningen. Men till slut står i alla fall klart hur partierna ska fördela ordförande- och viceordförandeposterna mellan sig i riksdagens utskott. Sverigedemokraterna, som aldrig fått någon presidiepost förut, får nu 4 tunga ordförandeposter och lika många viceordförandeposter, flest av alla partier. Richard Jomshof, avgående partisekreterare för Sverigedemokraterna, han blir ordförande för justitieutskottet.
Jag tror snarare det här är ett uttryck för att vi är Sveriges andra största parti och det största partiet i den här partikonstellationen av 4 partier. Och att vi också någonstans tvingades backa vad gäller talmansposten.
Liberalerna sitter 9 trappor upp.
Ska vi bara låna det här rummet då?
Anna Starbrink och jag ses i ett tomt rum.
Deppigt rum. Det kanske blir fint.
Samtidigt som vi står här och pratar så pågår ju förhandlingar, antar jag i alla fall, kring med Liberalerna och de övriga partierna då som ska bilda regering eller regeringsunderlag. Hur mycket vet du om vad som pågår där?
Ja, precis vad som pågår i denna stund vet jag inte, men vi får löpande information i min partigrupp och vi samlas också och diskuterar de här frågorna, så att vi hålls väl informerade. Mm.
Hur tänker du då kring det som var igår då, som Ekot rapporterade om, att förhandlingarna förhalas på grund, bland annat då på grund av att Sverigedemokraterna håller emot att Liberalerna skulle sitta i regering?
Ja, men det verkar vara en ömsesidig inställning i sådana fall. Vi vill inte att Sverigedemokraterna ska sitta i regeringen och de vill inte att vi ska göra det. Det är klart att det här är frågor som måste diskuteras. För oss är ju det en skarp röd linje. Vi kommer inte att släppa fram en regering där Sverigedemokraterna sitter med. Men vi har ju ambitionen att själva delta i regeringssamarbetet och vara en del av regeringen, därför att det ger mest möjlighet att driva liberal politik.
Men det är ju en myra mot en elefant, kan man säga, om man tittar på valresultatet.
Mm, men du vet, 5 myror är fler än 4 elefanter, och ska man få ihop en majoritet för den regering som Kristersson vill leda, då behövs ju Liberalerna. Så att det är klart att vårt inflytande är, trots vår litenhet, ganska stor.
Mm. Men är det inte också en väldigt viktig prestigefråga att faktiskt kunna presentera en regering? Jag menar, hur långt kan man gå i de här, vad ska man säga, röda linjerna så att säga?
Menar du om Liberalerna kan bara slänga sitt partiprogram över bord då för att få sitta i regeringen? Så är svaret såklart nej.
God morgon. Ja, du. Du följer en tradition här att klippa dig hos Herbert.
Ja, tydligen.
I en gränd i Gamla stan nära riksdagshuset har frisören Herbert sin salong. Han har klippt de flesta politiker genom tiderna. Och nu har han precis klippt Leonid Djurkovski.
kändes väldigt mäktigt att sitta och klippa sig där. Och samtidigt väldigt, väldigt mysigt ställe, som en liten tidskapsel så. Men också att det har funnits svårigheter med att få behålla lokalen, att man blivit flyttad till ett sämre ställe då, anser frisören. Så att ja, man fick lite smakprov på de här... Ja, det är inte riktigt arkitekturfrågorna, men det är lite angränsande, just det här med kulturarvet och byggnader och sådär. En till intressant grej jag bara kom på eftersom du intervjuade Anna Starbrink, det var ju att hon och jag satt ju i regionfullmäktige tillsammans. Hon var ju kulturregionråd och jag var kulturpolitiskt ansvarig för Sverigedemokraterna, så det var många intressanta debatter, helt klart.
Ska man säga att ni representerar två diametralt motsatta ideologier?
Det är helt klart att det finns meningsskiljaktigheter. Det vore, att påstå något annat vore helt absurt. Däremot så hoppas jag att alla inblandade nu har samma mål i sikte, det vill säga att få till en förändring i de olika sakfrågorna. Då är det jätteviktigt att prioritera vissa frågor som kan vara viktigare, och diskussioner om mänskonst och annat, det kan få vila en stund.
Dörrarna öppnas.
Jag står utanför Sverigedemokraternas riksdagskorridor. Det är torsdag den 6 oktober. Rätt var det kommer Liberalernas Johan Persson. Han går med snabba steg.
Ni ska in dit alltså. Vad speciellt? Vad ska hända här?
Han är på väg in till Jimmy Åkesson. En dag efter att Ekot rapporterat om källor inifrån förhandlingarna som säger att Sverigedemokraterna inte vill att Liberalerna ska ingå i regering.
Berätta, vad ska du göra nu, Johan Persson?
För samtal om viktiga frågor för Sveriges framtid.
Till exempel?
Ja, Sveriges framtid är regering.
Är det Sverigedemokraternas krav för att gå med på att Liberalerna ska få sitta i regeringen som partiledarna ska prata om? Några konkreta svar på det får vi inte. Inte ens då en bekräftelse på att mötet faktiskt ägt rum.
Det blir speciellt när man är knappt 20-talet personer som mer eller mindre låses in över några dagar och lever tillsammans, äter tillsammans, förhandlar intensivt svåra frågor och med ett gemensamt uppdrag att, så att säga, skapa förutsättningar för en ny riktning för Sverige och en ny regering. Det är väldigt speciellt.
Två dagar senare, tidigt på lördagsmorgonen, kör Sverigedemokraternas policychef Gustav Gellerbrand till ett 1600-tals slott i Västmanland. Vid 8-tiden är han framme. Han spelar en central roll för Sverigedemokraterna i regeringsbildningsförhandlingarna.
Samtidigt så reduceras ju alla till människor. Alla hattar och alla titlar försvinner. Så att det är väldigt speciellt.
I Tidö slottsalar ska ett 20-tal personer från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna förhandla, undan gömda från omvärlden. Senare under lördagen så dyker även partiledarna upp. Nu berättar Gustav Gellerbrand hur låst läget var då, bara några dagar innan Ulf Kristersson skulle rapportera till talmannen.
Men var det vid något läge där du kände att nej, vi kommer inte kunna mötas här? Det blåste sig.
Ja, hela skälet till att vi bestämde oss för att åka till Tidö var ju att försöka lösa de svåra knutarna. Vi hade kommit ganska långt i, så att säga, inventering och av positioner och politik när vi kom till Tidö, men i praktiken var det ganska, eller väldigt mycket kvar även när det gäller politiska och formfrågorna och regeringsfrågan som sådan naturligtvis. Den första dagen på Tidö så upplevde jag att det inte gick så mycket framåt. Och det var frustrerande naturligtvis eftersom vi hade åkt dit för att lösa knutarna.
Gustav Gellerbrand, han ingår i en av förhandlingsgrupperna bestående av chefstjänstemän och gruppledare. I olika konstellationer ska förhandlingarna pågå i 3 dagar. Det finns flera olösta frågor, inte minst om Liberalerna ska få sitta med i regeringen eller inte.
Just frågan om regeringens sammansättning var ju en sådan svår fråga naturligtvis. Och det krävde nog att vi hade kommit ganska långt i helheten när det gäller den politiska materien och formfrågorna för den delen för att kunna adressera den.
Men vad var det som var svårt med den?
Nej, men vår utgångspunkt från början var ju att alla partier som ville åstadkomma förändring tillsammans borde sitta i regeringen. Så det var ju vårt ingångsvärde. Sen till slut så lyckades vi så att säga, byta bort den formella regeringsmedverkan mot väldigt mycket sakpolitik. Och det var ett bud som vi tyckte var bra.
Förhandlingarna på slottet ger till slut resultat. Partierna enas om att Liberalerna kommer att få sitta med i regeringen. Men vad får Sverigedemokraterna i utbyte?
Nu fick vi så långtgående inflytande utan att sitta i regeringen, både i den uppgörelsen så att säga, kring reformer som vi träffade, men också över tid i budgetprocessen, genom samordningskansliet, genom olika möjligheter att utöva ett inflytande som är jämförbart med om vi sitter i regering. Och då är det inte själva ministerhattarna som är det primära för oss, utan kunde vi byta det mot väldigt mycket politik, då tror vi att vi tjänar våra väljare bäst. Till slut kom vi i mål och det var väldigt förlösande för alla.
Tillbaka i Stockholm. På onsdag den 12 oktober ska Ulf Kristersson meddela talmannen om partierna kommit överens. Tiden börjar rinna ut. Det är tisdag eftermiddag och partiernas riksdagsgrupper har möten. Det har de alltid på tisdagar. Men nu är intresset på topp. Men var är Liberalerna? De sitter inte i det rum de brukar vara i. Ett lämmeltåg av reportrar och fotografer letar. De går upp för en av de mäktiga marmortrapporna i riksdagens gamla del. Där i ett rum sitter de. Moderaterna är lite stressade. Liberalerna har ingen brådska. Det snappar medier upp att det står på en skärm inne i mötesrummet. Johan Persson ses gå från sitt partis gruppmöte till Ulf Kristerssons kontor.
Ser ni Johan nu?
Vi är några som spejar från pressvåningen i riksdagshuset över till Mynttorget bort till Moderaternas hus.
Är det inte Johan som står dit, eller är det Kristersson som står i vitt där nu?
Jag tror att om de sitter någonstans sitter de inte där gardinerna är fördragna.
Jag tror också att det är väl det som är hans rum.
Där uppe.
Du sa att du svarade inte på mitt sms igår för det var så många som smsade dig.
Ja, jag la faktiskt telefonen åt sidan. Det ringde och smsade hela tiden. Sådär. Kan du berätta någonting om hur det går? Och så jag fick ingen möjlighet att jobba och faktiskt sätta mig in i frågorna. Så därför så la jag telefonen åt sidan.
Anna Starbrink efter gruppmötet. Nu sitter vi i riksdagsfiket.
Är det mycket som står på spel nu, tänker du?
Ja, det är ju en väldigt tuff situation som vi är i. Det är säkerhetspolitiskt men också ekonomiskt. Det är ju jättemånga familjer som är väldigt oroliga och undrar hur de ska klara vardagen med elpriser och ränteökningar och sådär. Så att det är klart att det är många frågor som står på spel. Sen finns det ju andra typer av frågor också som känns väldigt viktiga, som jag kallar värderingsfrågor, kanske kulturpolitik och migrationspolitik, asylrätten och sådär. Och det är klart att det vet vi ju sedan valdebatten att det är stora viktiga frågor där partierna skiljer sig åt i den här tänkta regeringskonstellationen då. Men det är klart att för mig får ju inte vi passera viktiga gränser.
Det ska dröja någon dag innan Anna Starbrink och de andra får veta att det är klart att Liberalerna ska sitta i regeringen.
Ja, nu kommer vi snart fram till Mynttorget och där står ett antal journalister och hoppas på att få se Moderaternas Ulf Kristersson och någon annan gå in.
Det har blivit den 12 oktober, dagen då Ulf Kristersson ska meddela talmannen om han är klar eller inte. Leonid Jurkowski promenerar mot riksdagen.
Jag kanske är mer spänd än någon annan på resultatet, för att det vi kan få höra här om drygt en timme, det kan bli helt avgörande för mitt partis framtid.
Hur då menar du?
Ja, beroende på vilken ställning man kommer ha fyra år, det kommer ju avgöra vad man kan leverera till väljarna, helt enkelt.
bildningen de kommande dagarna. Det är några detaljer som vi vill reda ut för att kunna presentera allt i ett sammanhang.
Ulf Kristersson håller pressträff. Trots dagarna på slottet så är allt inte helt klart. Han behöver några dagar till. Det gäller bland annat för att lösa den politiskt känsliga frågan om förändringen av biståndet. Hela biståndsuppgörelsen från Tidö var på vippen att rivas upp, som män med insyn beskriver det.
Det var varmt och gott inne.
I tre år har Gustav Gellerbrandt och hans kollegor förberett Sverigedemokraterna för att kunna vara en likvärdig part i ett avtal mellan partier. Och så kommer dagen när det är klart. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson är först i raden av partiledare när de går in i presscentret. Efter honom kommer Ulf Kristersson, sen Ebba Busch. Och så sist Johan Persson. Ser han inte lite ansträngd ut?
Jaha, om alla har samlats här. Så här ser det ut.
Tidöavtalet, som partierna kallar det, är på 62 sidor och rymmer 7 politiska områden och samarbete om budgeterna under mandatperioden.
Vi har gjort det vi skulle göra och vi är färdiga.
Det slår fast att Sverigedemokraterna är samarbetsparti och ska ha fullt och lika inflytande över hela processen i de frågor som ingår i samarbetet. Samordningen ska ske i regeringskansliet på samma sätt mellan alla samarbetspartier.
För oss i Sverigedemokraterna så har det varit helt avgörande för oss att ett maktskifte måste också innebära ett paradigmskifte när det gäller invandrings- och integrationspolitiken. Och för mig råder det ingen som helst tvekan om att den här uppgörelsen innebär just det.
Inte minst migrationspolitiken bär genomgående Sverigedemokraternas prägel.
Vi vill också se en utredning med uppdrag att ytterligare skärpa regelverket kring utvisning på grund av brott och utvisning på grund av bristande vandel. Vi ser över incitamenten för frivillig återvandring med ett särskilt fokus på de som inte har integrerats.
Det är för Liberalerna tidigare heliga 1%-målet i biståndet som partiet lovat att stå upp för slopas. Visitationszoner och anonyma vittnen som Liberalernas landsmöte mot partiledningens vilja sa nej till förra året ska införas. Ett nationellt tiggeriförbud ska utredas och rätten till gratis tolk i vården begränsas. Till slut blir det Johan Perssons tur att tala om sina områden i Tidöavtalet.
Vi pratar om vikten av en likvärdig skola i hela landet. Att se till att det ges motsvarande förutsättningar i Danderyd och Dorotea.
Men frågorna han får kretsar bara kring hur stora de liberala eftergifterna är.
Du framhöll i valrörelsen att ni var garanten för att det skulle bli liberal politik i den här regeringen. På vilket sätt har ni gjort ett avtryck som är liberalt när det gäller asyl- och migrationspolitiken?
Så är pressträffen slut. Anna Starbrink gör det klart direkt. Hon kommer inte att rösta på en del av förslagen om de skulle komma till riksdagen.
Jag har ju markerat nu att om det kommer förslag att vi skulle införa tiggeriförbud så kommer jag att hålla på partilinjen, och det är ju att vi inte ska ha tiggeriförbud.
Och det är inte bara Anna Starbrink utan en rad av liberaler som protesterar. Men inom de närmsta dagarna kommer Ulf Kristersson bli vald till statsminister, och så följer regeringsdeklaration, nya ministrar och den första budgeten.
Jag tror vi sätter oss på den där bänken där.
Och så i riksdagen träffas Leonid Jurkowski och Anna Starbrink. Vi pratar om Tidöavtalet.
Skulle ni säga att alltså politiken handlar ju så mycket om både att hitta varandra i sakfrågor och kompromisser, men också att staka ut en ideologisk färdriktning. I det här avtalet finns det en avvägning där, anser ni, mellan de här två polerna i politiken?
Ja, jag tycker det. Men det är klart att i förlängningen måste man ju fundera på den ideologiska riktningen. Hur vi vill att Sverige ska se ut på mycket längre sikt än under en mandatperiod. Och det läggs ju också i grunden i hur regeringen idag agerar. Och därför väntar jag ju med att Liberalerna och våra 5 statsråd kommer att vara väldigt aktiva för att beskriva den framtidsvision som vi har.
Hur tänker du kring det?
Jo, men jag tror att hela grunden till avtalet har någonstans varit att man har lagt ideologin lite åt sidan och fokuserat på x antal konkreta sakfrågor som man har enats om, som man har ansett har varit väldigt brådskande att man tar itu med. Så att i just Tidöavtalet upplever inte jag som särskilt ideologiskt på något sätt. Men så, som Anna är inne på såklart, så all sakpolitik avspeglar någon ideologi på lång sikt också. Så på så sätt blir det ju det. Och där är det ju någonting som vi Sverigedemokrater tycker att det går i helt rätt riktning.
Så ni väntar här på mig?
Och en liten bit bort från riksdagen kommer Gustav Gellerbrand ut från statsrådsberedningen efter dagens första möte.
Vad tror du om framtiden för Tidöavtalet? Det har ju varit en hel del kritik, inte minst från liberaler redan. Kommer Tidöavtalet att överleva mandatperioden?
Jag tror absolut det. För det första så upplever jag inte någon skarp kritik mot Tidöavtalet som sådant eller de enskilda överenskommelserna som ligger där i.
Nästa mandatperiod, kommer ni ha tjänstemän i regeringskansliet då med?
Nästa mandatperiod utgår jag från att vi sitter i regeringen.
Du har hört Maktskiftet av Katarina Helmersson. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Johanna Karell. Och det här är en P1-dokumentär från 2022. Too much.